I kväll går vi in på kapitel 61. Vi har redan börjat lite grann och tala om det glada budskap som Messias själv här lägger fram. Och det är i synnerhet för de slagna, de förkrossade, de ödmjuka som detta budskap blir ett glatt budskap. De andra, de starka, de självrättfärdiga, de behöver ju inte detta budskap. Vi lägger märke till att profeten anknyter till de förhållanden som är för handen. Ruiner och främlingar. Det är två ting som utmärker landet på Jesajas tid. Ödeläggelse på grund av fienderna. Och fienderna som i sin tur har kommit på grund av folkets avfall ifrån Gud. Folkets stora synd. Främlingarna kommer inte som vänner utan som förstörare. Men nu förkunnar Messias här att det ska vara slut med ruiner. Ruinerna ska byggas upp, heter det i fjärde versen. De öde platserna ska försvinna. Det ska bli uppbyggda och bebodda platser. Det är alltså frågan om ett bildspråk som tar sikte på eller tar sin utgångspunkt i den rådande situationen. För att uttrycka välsignelsen som Messias ger så riktar man alltså blicken mot den konkreta förbannelse som var för handen. Någon sån förbannelse ska inte finnas. Och främlingarna som man nu ser förhärja och förstöra, de kommer i Messias rike att vara vänner, främlingar. Människor från hedniska folkslag kommer att vara goda medborgare, understödjare, befrämjare av sanningen i det sanna Sion. Det sanna Sion kommer alltså inte bara att befolkas av människor som härstammar från Abraham efter köttet, utan också människor från andra stammar. Och det betonas ytterligare längre fram. Den sjätte versen kan vi särskilt lägga märke till. Och ni skall heta Herrens präster. Man ska kalla er vår Guds tjänare. Det blir alltså en uppfyllelse av det ord som redan Mose talade och Herrens vägnar i andra Moseboks 19 kapitel. De som är lärjungar, de som tackar Herren för hans frälsning och lever av Herrens nåd, de människorna är ett konungsligt prästerskap, står det i andra Mosebok 19, vers 6. Och detsamma säger aposteln Petrus i Nya testamentet om Kristi lärjungar. De är allesammans präster, de är ett konungsligt prästerskap. Första Peter 2, 9 till exempel. Lägg alltså märke till här att i Messias rike, där behövs det inte ens en speciell stam, en levisk stam som står som medlare och tjänstgör som präster och de andras vägnar. Utan i Messias rike är allesammans präster. Eller det kan uttryckas så här på några ställen i Malaki och slutet av Jesaja-rullen och på andra ställen. Allesammans är leviter. Ni kanske har undrat över varför Malakis bok lyfter fram detta med leviter och att leviterna ska bli renade. Men det hänger alltså samman med att i det sanna Sion, i Guds rike, i det sanna Jerusalem, där är allesammans präster. Allesammans har den funktion som Levi stam skulle ha i gamla förbundet. Och så skall man få njuta av folkens skatter och deras härlighet skall övergå till er. Alltså raka motsatsen till förbannelsens tillstånd då Jerusalems skatter fördes bort ifrån Jerusalem. då folken plundrade. Nu ska folken istället föra sina skatter till Jerusalem. Och det syftar alltså på insamlandet av människor från både hedningarna och från judafolken. Den kvarleva, det utkårade som kommer in i Guds sanna Sion. Vi går vidare till verserna 7 till och med 9. Sions sanna barn ska få dubbelt igen för sina tidigare lidanden. Vi känner igen uttrycket från 40:e kapitlet. Att få dubbelt igen, över nog. Så skall det få dubbelt att besitta i sitt land. De skall få evig glädje. Alltså ingen tillfällig framgång, utan det är evig glädje i Messias rike. Det är ett fridsrike utan slut och utan ände. Och det är också ett frågan om ett evigt förbund, läser vi den 8:e versen. Och i 9:e versen står att deras säd, Zaram, ska bli känd bland folken, deras avkomma bland folkslagen. Alla som ser dem ska märka på dem att de är ett släkte som Herren har välsignat. Och det är en teknisk term som återkommer hos Jesaja, att Guds sanna folk är Herrens välsignade. Aldrig att det är de som har välsignat sig själva eller som genom sina gärningar har ryckt åt sig välsignelsen, utan de är enkla förkrossade människor som har förts ut ifrån mörkret, som har blivit förlossade och befriade, som har blivit välsignade av Herren. Det är Herrens välsignade. Och så vers 10 till och med 11. Det sanna Sions glädjesång över frälsningen och över rättfärdigheten från Gud. Det är frågan om den rättfärdighet som skänkes, som ges ifrån Gud. Det är Gud som kläder den troende. Det är inte den troende som själv kläder sig, utan det är Gud som ikläder människan frälsningens kläder, rättfärdighetens klädnad. Och det blir anledning till fröjd. Och det är ord här som vi känner igen ifrån Magnificat. Min själ fröjdar sig storligen. Jag har nyligen hört orden på Jungfru Marias bebådelsedag. Med glädje gläder jag mig i Herren, och min själ fröjdar sig i min Gud, ty han har klätt mig i frälsningens klädnad, höljt mig i rättfärdighetens mantel. Liksom när en brudgum sätter högtidsbindeln på sitt huvud, eller liksom när en brud pryder sig med sina smycken. Så är det Herren som låter rättfärdigheten växa upp och lovsång, och detta inför alla folk. Ja, det är en underbar framställning av Herrens frälsning. Och i kapitel 62 fortsätter framställningen att lyfta fram Sion, Guds sanna folk, Sion i härlig skrud, såsom en brud, och inte vilken brud som helst, utan Herrens brud. De första 5 verserna ställer fram detta Sion i kontrast till det jordiska Sion. Uttrycket ett nytt namn markerar just att det är det av Gud skapade Sion, det sanna Sion, som är en härlig krona i Herrens hand. Då förstår vi att det talas inte här bara om det jordiska Sion. Det sanna Sion är en härlig krona i Herrens hand, ett konungsligt diadem. Och själva landet, Sions land, som nu är förhärjat som en ödemark, som har fått känna på den assyriska fiendens härningar, ska inte mer kallas ödemark utan äkta hustrun. Ett ganska djärvt språkbruk, inte sant? Ett land, geografi, kallas för äkta hustrun som Herren älskar. Och Herren ska fröjda sig över Sion som en brudgum över sin brud. Verserna 6-9. Det sanna Sion ska bli en lovsång på jorden. På dina murar i Jerusalem har jag ställt väktare, varken dag eller natt får det någonsin tystna. Ni som skall ropa till Herren, ge er ingen ro. Ge honom ingen ro förrän han grundlägger Jerusalem. Låter det bli ett ämne till lovsång på jorden. Och Herrens löfte, det han har lovat genom en ed, är detta att han inte mer ska ge Sions säd till mat åt fienderna. Främlingar ska inte dricka ditt vin och frukten av din möda. Nej, det som samlar in säden ska också äta den och ska lova Herren, och det som inbärgar vinet ska dricka det i min helgedomsgårdar. Varför formuleras välsignelsen på det här viset? Jo, det är mot bakgrund av förbannelsen. Slår vi upp 5 Moseboks 28 kapitel, så beskrivs där i konkreta ordalag vad otron för med sig, vantron, avfallet, ohörsamheten mot Herren. Vi kan läsa från i det 30 versen. Då du skall trolova dig med en kvinna, men en annan man skall sova hos henne. Du skall bygga ett hus, men inte få bo i det. Du skall plantera en vingård, men inte få skörda dess frukt. Och 38 och 39, mycken säd skall du föra ut på åkern, men litet skall du inbärga. Ty gräshoppor skall förtära den. Vingårdar skall du plantera och skall arbeta i dem, men inget vin skall du få att dricka och inget att lägga i förvar, till maskar skall äta upp allt. Man kan säga att nästan alla profeterna talar om syndens lön, följden av avfallet, i anslutning till 5 Mosebok 28, och talar om välsignelsen i anslutning till också detta kapitel. Hos Jesaja har vi anknytningar också i kapitel 65. Där står det i 21 versen: när de bygger hus skall de också få bo i dem. När de planterar vingårdar skall de också få äta deras frukt. Alltså inte så som i förbannelsens tillstånd. Då får man plantera men får inte äta deras frukt. Andra tar det, bygger hus, men andra kommer att bo i husen, och så vidare. Och ni kanske kommer ihåg hur profeten Amos formulerar detta. Folket har genom sitt avfall blivit fiender till Gud. De inbillar sig att de fortfarande är Herrens vänner till följd av sin yttre folktillhörighet och härstamning. Men i själva verket är de fiender på grund av otron, på grund av avfallet. Det heter ju Amos 5:11. Därför, eftersom ni trampar på den arme och tar ifrån honom hans säd som skatt, därför hör, om ni än bygger hus av huggen sten skall ni inte få bo i dem. Och om ni än planterar sköna vingårdar skall ni inte få dricka vin från dem. Och när sedan Amos kommer till det sista kapitlet och talar om Messias och hans frälsning, då heter det i den 14:e versen i kapitel 9 och framåt: då ska jag återupprätta mitt folk Israel. När de bygger upp sina ödelagda städer ska de också få bo i dem. När de planterar vingårdar ska de också få dricka vin från dem. När de anlägger trädgårdar ska de också få äta deras frukt. Och så vidare. Det är alltså formuleringar som anknyter till den rådande situationen och till det som måste bli följden av synden. Herren har beskrivit redan genom Mose hur Herrens vrede kommer att yttra sig. Här är det nu frågan om Herrens välsignelse, följden av Messias frälsning och gottgörelse. Och då skildras välsignelsen i relation till utformningen av förbannelsen. Jag ska inte mer ge din säd till mat åt dina fiender. Främlingar ska inte dricka ditt vin, frukten av din möda. Nej, det som samlar in säden ska också äta den och ska lova Herren. Och det som inbärgar vinet ska dricka det i min helgedoms gårdar. Och så 10 till och med 12, Sions barn från olika hedna folk ska dra in genom Sions portar som Herrens återlösta folk. 1917 har uppfattat grundtexten som om det är frågan om att dra ut genom portarna och då dra ut ur Babel. Jag tror att det sannolikare tolkningen är här att man ju ska bli en rätt medborgare i det sanna Sion. Man får dra in genom portarna. Det är alltså detsamma som vi har i Saltaren: höja neder i portar. För att Messias får draga där in, och med Messias hans segerbyte, folkslagen får dra in. I 1917 står det dra ut genom portarna. Men jag tror det ska översättas dra in genom portarna, det vill säga in i Sion. Bered väg för folket, bana en färdväg, rensa den från stenar, res upp ett baner för hedna folken. Det är ju hedningarna som får komma till Sion, så som det var beskrivet redan i 2 kapitlet. Ordet går ut ifrån Sion, och genom ordet föds människor på nytt, befrias människor från mörkret och strömmar till Sions berg, som är det bästa av alla berg, eller som det står, det högsta. Det vill säga, det finns inget annat rike, inget annat berg som är bättre än Sions berg. Det är det bästa riket, det är det bästa berget. Och dit skall genom evangelium inte bara en kvarleva från judarna föras, utan också en kvarleva från alla möjliga hedna folk. Så får de under jubel dra in i Sion. Säg till dottern Sion: se, din frälsning kommer. Se, han har med sig sin lön, och hans segerbyte går framför honom. Det finns alltså inget löfte om att komma till Sion vid sidan av Messias. Att fara till staten Israel utan att tro på Messias. Att vara en rätt medborgare i Israel och samtidigt förkasta Kristus. Och fortsätta i vantro och mörker, eller i ateism eller agnosticism. Eller i en sån gudstro som är främmande för den enda sanne guden, den treenige guden och hans älskade son, frälsaren Jesus Kristus. Nej, hos profeterna förbinds löftet om att få vända tillbaka till Sion alltid med Messias själv, med tron på Herren, med en rätt förtröstan. Och här ser vi ju att det är parallellt med att man kommer strömmande in genom Sions portar talas om Messias själv. Han kommer, vår frälsning kommer, och han har med sig segerbytet. Lönen, det vill säga frukten av hans frälsning, hans segerbyte går framför honom. Och så ska man kalla dem det heliga folket, det återlösta, Herrens återlösta. Dig själv ska man kalla den mångbesökta staden, staden som inte blir övergiven. Alltså, till denna stad kommer många olika folkslag. Och den här staden, den blir aldrig övergiven. Det är Messias sanna stad. Där bor Herren själv. Och snart ska vi se, nämligen de sista kapitlen, att den här staden, det är detsamma som en ny skapelse. Och den kan inte knytas bara till det jordiska Jerusalem. Så man säger att det är Jerusalem och inte Tiberias. Eller det är Jerusalem och inte Natanja eller Stockholm eller Uppsala. Utan den här staden, den finns över hela jorden. Till det som är Herrens stad, det är platsen där Herren finns. Där Herren bor. Och han står med fötterna på jorden som är hans fotapall. Men de orden ska vi återkomma till när vi kommer längre fram. Ja, det här med segerbytet känner vi igen från Jesaja 53. Den genomborrade, lidande tjänaren som har tagit vårt straff. Han ska ju ha ett väldigt segerbyte från alla möjliga folk. Det vinner han genom sin ställföreträdande försoning. Nu går vi då till det sista avsnittet i den här delen, 61 till och med 63, vers 6. Det är alltså 63, 1 till och med 6 vi också ska se på. Och det handlar om Herrens dom över alla sina fiender. Dom och frälsning går hand i hand, det har vi sagt nu kanske till leda. Herrens nådesår, frälsningens år, frälsningens dag är samtidigt parallellt en hämndens dag. Det blir nämligen dom, det blir hämnd mot fienderna. Och fienderna får konkretiseras av något. I kapitel 34 fick alla fiender representeras av Edom. Esau är ju ärkefienden till Jakob, inte sant? Och det är likadant här. Edom, Esau, står som representant för Guds fiender, liksom i kapitel 34. Och frälsningen, den utför Messias ensam. Och då gäller samma sak om domen över fienderna. Sions frälsare måste ensam besegra Sions fiender. Herren har ensam fått trampa vinpressen, det vill säga krossa fienderna. Liksom i fråga om Israels inre fiender som vi läste om i kapitel 59 i vers 16. Det var ingen i folket som grep in emot hycklarna och avfällingarna. Ingen trädde fram, stod det där. Och han förundrade sig över att ingen grep in. Och då hjälpte honom hans egen arm. Hans rättfärdighet understödde honom. Han ensam fick gripa in mot fienderna, mot synden och ondskan. Så är det också här. Herren får ensam strida också mot dess yttre fiender. Och den som inte förstår sambandet här mellan frälsning och dom tycker kanske att kapitel 63 vers 1 till och med 6 är en mycket underlig text, en skrämmande text. Här står ju att när han trampar sönder i sin vrede vindruvorna, som är en bild då för fienderna, så stänkte deras blod på mina kläder. Så fick jag hela min dräkt nedfläckad. Till en hämndedag hade jag beslutat. Mitt frälsningsår hade kommit. Lägger ni märke till parallellen? En hämndedag hade jag beslutat, mitt frälsningsår hade kommit. Hämndedagen och frälsningsåret går hand i hand. Vi mötte det här också i kapitel 61. Det vi slutade med förra gången, Messias eget glada evangelium. Han predikar ett nådens år från Herren, en hämndens dag från vår Gud. Nådens år och hämndens dag står som parallella begrepp i kapitel 61. Och här har vi alltså som parallella begrepp en hämndedag och mitt frälsningsår. Och det är klart att det som är störst, det som står i förgrunden, det som flödar över först och främst, det är ju Herrens kärlek, Herrens nåd. Kanske är det därför som det inte står hämndeår och frälsningsdag, utan det står frälsningsår och hämndedag. Vreden som måste komma, ja, den är Guds rättfärdiga och rättvisa vrede. Men det ser litet och kort ut i jämförelse med nåden och frälsningen för oss. Det står i förgrunden, frälsningens år, nådens år. Ja, ingen fanns som understödde mig. Det är alltså lika mycket jagform här som i kapitel 61, där det stod Herrens ande är över mig. Herren har smort mig. Herren själv träder fram och talar. Och det är ju en uppenbarelsens och inspirationens hemlighet att profeten Jesaja kan stå där och han säger mig och jag. Men han syftar på Herren själv, på Messias. Jag trampade ned folken i min vrede, gjorde dem druckna i min förtörnelse. Jag lät deras saft eller blod rinna ned på jorden. Ja, det var 27 minuter. Nu har jag lite tid kvar. Och det är bra, för då ska vi gå in på den sista delen i denna mäktiga bokrulle på över 1200 ord. Över 1200 ord. Jag tror det är 1291 ord enligt masoreternas räkning. Den tredje och sista delen är alltså 63, 7 till och med 66, 24. Eller missförstå mig nu inte, den tredje och sista delen i den tredje och sista delen. Alltså i den tredje och sista delen 58 till och med 66 har vi också en tredje och sista del. Och det är 63, 7 till och med 66, 24. Och nu får vi slutligen facit. När man läser de här texterna nu om hur det vantroende, förhärdade Israel förkastas och Herrens sanna tjänare från Israel och från andra folk träder i dess ställe, inympas i det sanna av Gud planterade trädet, då kan man inte riktigt fatta hur människor idag kan bruka Guds ord och gamla testamentet till stöd för ett gudsrike som inte består av troende människor. Ett yttre Israel som inte är troende och därmed inte Herrens folk. De har fått löftena, de har fått förbunden, de har fått så mycket nåd. Men genom sitt upprepade trots och sin ständiga ohörsamhet har det dragit förhärdelsens dom över sig. Dock finns, och vi vet inte vilka, så finns där sanna tjänare som ska inbärgas, liksom det finns från hedna folken. Och därför måste missionen mot Israel efter köttet var lika ivrig som mot andra folk. 63:7 till och med 64:12 är då första blocket. Vi nu delar in den sista tredjedelen i tre bitar. Och det är Herrens stora godhet mot Israel som här tecknas. Den som Herren förut har visat, de nådegärningar han har gjort. Och detta ställs i kontrast, eller ställs i relation till den nuvarande situationen. Ett förhärdat folk som möter Herrens fredesdom. Först har vi då 63:7-14. Israels historia vittnar om Herrens stora kärlek mot Israel och om Israels otacksamhet och synd. Här påminner profeten om Herrens nådegärningar mot Israel, vad han har gjort. Jag vill förkunna Herrens nådegärningar, chaste Adonai, vad Herren har gjort. Allt vad Herren har gjort mot oss, den nåderike mot Israels hus. Detta lyfts alltså fram för att det ska bli klart att förhärdelsen och vantron, det är inte Guds fel. Herren har varit mycket nådig. Men folket vänder ändå Herren ryggen. I 9:e versen talas det om Herrens ansiktes ängel som frälste dem. Och vi läser ju om denna ängel, inte minst i andra Mosebok, men också i 3:e, 4:e Mosebok. Ja, också hos Josua och framåt. Herrens särskilde utsände, han som visade sig i den brinnande busken, han som är den evige sonen, han som är frälsaren, folkets rätte konung och rätte ledare. Därför att han älskade dem och ville skona dem, räddade han dem. Han lyfte upp den, han bar dem alltjämt i forna tider. Men det var motsträviga. Det bedrövade hans helige ande. Den helige ande är alltså ett gammaltestamentligt begrepp också. Inte bara ett nytestamentligt. Den helige ande och sonen, ängeln. Och så har vi fadern. Vi har treenigheten också i gamla förbundets skrifter. Och det var på grund av motsträvigheten och avfallet som han förvandlades till deras fiende. Det är alltså en följd av folkets avfall och synd. Då tänkte hans folk på forna tider, det tänkte på Mose. Var det nu han som förde dem upp ur havet tillsammans med herdarna för hans jord? Var det han som lade i deras bröst sin helige ande? Alltså också i gamla förbundets tid fick den troende del av den helige ande. Var det han som lät sin härliga arm gå fram vid Mose högra sida? Han som klöv vattnet framför dem och så gjorde sig ett evigt namn. Han som lät dem färdas genom djupen. Som hästar färdas genom öknen utan att stappla. Liksom när boskapen går ner i dalen så fördes det av Herrens ande till vila. Ja, så ledde du ditt folk och gjorde dig ett härligt namn. Ser hur det kan stå ömsom att det är Herrens ande som leder dem. Eller att det är Herrens ängel som leder dem. Eller att det är Herrens Sebaot som går framför dem. Just det. Det är den treenige guden själv. Folket knorrade mot Herren för att han inte hjälpte dem som tidigare. I 63:15 till och med 64:4 läser vi om hur Israel är oförstående, förstår inte varför Herren nu förhärdade. Israel begär att Herren ska ta sig an dem som tidigare och hänvisar då till att han är deras fader och det hans arvedel stammar. Alltså hänvisar till det yttre. Vi är ju ditt folk. Och det menar man sig alltså vara fast en man inte vill lyssna, fastän man föraktar, fastän man vänder Gud ryggen, man ju i alla fall hans folk, så förstår de inte varför Herren nu straffar dem med förhärdelse, så att de inte fruktar honom. Och detta är ju något hemskt. När vantron och trotset mot Herren är så inbitet och pågår så länge att Herren låter den blindheten falla över oss, att vi inte kan frukta honom längre. De ber att han ska komma ned från himmelen och döma fienderna som tagit hans folk som sin besittning, som förtrampar hans helgedom. Skåda ned från himmelen, se till oss från din heliga och härliga boning. Var är nu din nitälskan? Var är nu dina väldiga gärningar? Var är ditt hjärtas förbarmande? Var är din barmhärtighet? Det håller sig tillbaka från mig. Du är ju dock vår fader. Ty Abraham vet inte av oss, Israel känner oss inte, men du, Herre, är vår fader, vår förlossare av evighet är ditt namn. Varför, o Herre, låter du oss då gå vilse från dina vägar och förhärda våra hjärtan så att vi inte kan, så att vi inte fruktar dig? Vänd tillbaka för dina tjänares skull, för din arvedels stammars skull. O, att du lät himmelen rämna och for hit ned. Och så vidare. Och så i 64:5 till och med 12. Betyder då vredesdomen över Israel att Herren inte längre bryr sig om sitt folk? På den frågan får vi svar i nästa kapitel. Men här har vi alltså frågan. Visst bryr sig Herren om folket. Visst har han hjälpt och tröstat det förkrossade. Han har kommit det troende till mötes. Han har burit det svaga. Den tynande veken har han inte utsläckt. Han har varit ett ljus i mörkret. Han har givit oss en fridens väg. Men, heter det här nu, se, du blev förtörnad och vi stod där som syndare. Så har vi länge stått, skall vi väl bli frälsta. All vår rättfärdighet är som en fläckad klädnad. 64 vers 6, det är ett känt citat. Det vill säga alla våra rättfärdigheter, alla våra rättfärdighetsgärningar, de håller inte. Vi vistade allesammans som löv, våra missgärningar förde oss bort som vinden. Ja, än mer, vers 7, ingen fanns som åkallade ditt namn, ingen som vaknade upp för att hålla sig till dig. Ty du dolde ditt ansikte för oss och lät oss försmäkta genom vår missgärning. Som folkets representant ber profeten att Herren inte för alltid ska tänka på deras missgärningar utan se till dem som sitt folk. Detsamma ville profeten Jeremia göra. Det är en 100 år senare. Då har förhärdelsen gått ännu längre och då säger Herren, du ska inte längre bedja för dem. Upphör att bedja för dem. Ingen förbön mer för detta hårdnackade folk. Men här ber alltjämt Jesaja som folkets representant. Kan Herren tiga stilla och låta bli att gripa in när Judas städer blir till en öken, Jerusalem en ödemark, så att lovprisningen i Herrens heliga hus tystnar, inte kan äga rum? Det är bland annat de här verserna, vers 10, 11 och 12 i kapitel 64, som bibelkritikerna hänvisar till när de vill påstå att det här kan inte Jesaja ha sagt. Det här måste vara en Deutero Jesaja eller en Trito Jesaja. Men här talas det om dina heliga städer har blivit en öken. Om man nu ska översätta det med perfektum. Sion har blivit en öken. Jerusalem en ödemark. Och så säger man, det hade ju ännu inte skett på Jesajas tid. Nej, det hade inte heller skett på Jesajas tid att Messias hade blivit genomborrad för våra synders skull. Det säkra, det fasta Guds ordet är så säkert och så visst att Gud kan tala som om det redan har hänt. Och det blir ju ännu större tyngd och ännu mer uppmuntrande när det gäller evangelium och ännu mer skrämmande när det gäller domens och lagens ord. Om Herren talar i förfluten tid. Om Herren i sin lag och stränghet talar till oss i förfluten tid och säger du har. Och så talar om domen. Du har vissnat ner. Så är det ännu mer förskräckande än om det skulle säga du kommer att vissna ner. Och ännu mer uppmuntrande om Herren säger inte bara det skall ges dig förlåtelse, utan han säger du har blivit förlåten. Ni bör ändå veta att det är de här verserna bland annat som man hänvisar till, vers 10, 11 och 12, när man menar att det här kan inte Jesaja ha sagt på 700-talet. Ja, vi hinner inte ikväll gå in på det viktiga svaret, Herrens svar, nämligen det avfälliga Israel som säger vi är ju ditt folk, varför hjälper du oss inte? Vi är ju Abrahams barn, vi är ju din arvedel, varför kommer du inte till vår hjälp? Och svaret blir ni är alls inte mitt folk. Det avfälliga Israel är inte Herrens folk. Det är svaret. Det bibliska svaret. Den som avfaller från Herren kan inte säga i alla fall ditt barn. I alla fall ditt folk. Och Herren tar sig an hedningar som inte kände honom som sitt folk. Istället för det motsträviga Israel. Det ska vi läsa om i kapitel 65 nästa gång. Och där får vi stanna för ikväll.